Ska vi se så vi får igång mekaniken. Det hörs bra. Vi fortsätter att be lite. Helige Ande, jag tackar dig för att du är här. Tackar dig för att du är närvarande, Herre. Där två eller tre församlade, där är du mitt ibland dem. Och vi är fler än två eller tre här, så Helige Ande. Helige Ande, jag ber att du ska verkligen, vi välkomnar dig till den här gudstjänsten, Helige Ande, på ett särskilt sätt. Och jag ber att du ska ta över den här gudstjänsten och göra precis vad du vill. Leda den precis dit du vill och göra precis vad du vill göra med oss, Herre. Du känner var och en som är inne. Du ser alla hungriga hjärtan som finns här. Du ser allting vi bär på. Du ser alla bekymmer vi kan ha. Lidanden av olika slag. Alltihopa, Helige Ande, vill du ta hand om. Varje dag, men särskilt här idag. Jag ber Helige Ande att vi ska få möta dig på nytt idag. Att du ska förnya vårat hopp och våran glädje här idag och kallelsen som du en gång la ner i oss, att den ska bli klarare idag, Herre Jesus. För vi har ett stort jobb framför oss. Det finns väldigt mycket ofrälsta själar i Sverige som du vill nå, Herre Jesus. Så jag ber Helige Ande att du ska välsigna var och en som är här idag. Att du ska lyfta var och en som är här inne och vederkvicka var och en. För när man kommer inför din tron här, när man kommer i din närhet, så hur man än vänder och vrider på det, så går man alltid därifrån lyft, glad och tillfreds, Herre. Man är full av frid, man är full av hopp. Hela ditt väsen är sånt, Fader. Och jag ber här att var och en som är in idag ska få svar på sina böner. Var och en som är in idag ska få ett förnyat hopp och förnyad styrka, Herre Jesus. Försigna var och en. I Jesu namn. Amen. Det är fantastiskt med Gud, tycker jag, just det här att du kan verkligen känna dig och må precis hur som helst. Men när man kommer inför honom och är där, så när man går därifrån så är det bara frid. Problemen kan finnas kvar. Men det är på något sätt som det känns som man har lyfts över alltihopa. Man är upplevad och det finns, man ser att men det finns ett hopp. Det finns en morgondag och det finns en framtid. Det tycker jag är väldigt fantastiskt. Jag ska berätta lite om dagens gudstjänst, hur... Detta kommer bli en annorlunda gudstjänst. Jag har känt ett tag att jag skulle vilja ha en bönegudstjänst. Alltså mer inriktat på bön, där vi ber mer än vad vi gör i traditionellt möte. För jag tror Gud vill det. Jag tror att detta är starten på någonting nytt. Faktiskt. Gud har under en ganska lång tid... Det är lite rundgång, eller? Något surrar någonstans. Ja, det löser Martin. Under en ganska lång tid så har Gud talat till mig på olika sätt. Just med vikten av bön. Egentligen från början så var jag ingen bönemänniska alls. Jag var väldigt dålig på att be, tyckte jag. Men Gud har arbetat med detta och lagt någonting. Och det har han lagt i alla kristna. Så det är inget unikt för någon. Men... just det här vikten av bön har Gud lyft och lagt. Och alltså vart jag än har kommit, predikningar jag hört, när jag läst saker, så bara de här sakerna hoppar upp framför mig. Att det är så viktigt. Och jag tror verkligen det är det. Och i synnerhet om vi tittar på vårt land, om vi tittar på omvärlden, om vi tittar på... allt som vi står i, så är det så här att bönen är nyckeln till förändring. Inte bara bön, man måste ha tro och man måste stå på Guds löften, tro på Guds löften. Men om man bara tror och står på Guds löften, så händer ingenting om man inte ber. För bönen är det som förlöser hela miraklet. Och det är det som jag ska ta ta, jag ska ha en minipredikan om detta då, så ska vi ta och gå in sen och be för olika saker. Jag har några punkter här som kommer att komma på skärmen som vi ska koncentreras på och be. Men det ska också vara tillfälle för spontana bönämnen. Alltså för när Gud talar, han kommer att tala till dig och mig nu under detta mötet. Personer, saker, då ska vi be för det. Och det är så här, när vi ber sen, så är det inte tanken att jag ska be härifrån enbart, utan du får gärna sjunga ut och be högt. Det hade varit väldigt bra. Jag tycker det är så. Jag var i Pingstkyrkan här för ett tag sedan, fick förmånen att predika där. Och det som fascinerade mig är att det bas överallt i lokalen. Det var inte bara den som stod framme. Och jag kände att det där är så bra. Så skulle jag verkligen vilja att vi kommer in i och många andra församlingar. För det är så Gud vill, tror jag. Men vi ska börja med här att läsa ifrån andra krönikeboken, kapitel 7. Och vi börjar i vers 12. Vi har ju sett allihopa att Sverige står inför en hel del problem. Så är det ju. Vi lever i en ond värld. Men det finns hopp. Det finns hopp för Sverige. Det finns en framtid för Sverige. Och Sverige är under en attack på olika sätt. Hela omvärlden egentligen är det. Vi ser ju hur islam håller på att attackera och mördar och lemlästar. Alltså, det är inget som säger att vi går fria ifrån det. Men våra böner kan stoppa och skydda från sånt. Det är oerhört viktigt att komma ihåg. Ja, men vi lever i ändens tid. Absolut. Ja, men då kommer det bara bli värre och värre. Absolut. Men har Gud sagt att han kommer att sluta verka i ändens tid? Nej. Det står på Jesus säger att i den, tror jag det, i den ändens tid så ska kärleken hos de flesta kallna. Och då är det så lätt, ja, fy vad jobbigt det kommer att bli. Men man kan också säga så här, kärleken kommer att lysa klarare i ändens tid. För du och jag är kärlekens bärare. Och ju kallare blir det världen, desto mer lyser våran värme. Desto mer kommer vi att synas för dem som aldrig har hört. Så vi kommer bli oerhört attraktiva i ändens tid. Och i ändens tid som vi lever i, som vi har levt sedan 1948. Och idag är vi ju en dag närmare Jesu återkomst. Det var 1948. Och vi vet inte hur lång tid det är kvar. Men det spelar inte så stor roll. Vårt jobb är att få in så många som möjligt i ladan på väg hem till himlen. Det är det viktiga. Och i tuffa tider, i svåra tider, vad gör Gud då? Mirakler. Mirakler. Han vill göra mirakler i ditt liv. Och detta har vi hört och vi har tjatat om det. Vi har pratat om det. Och det händer inte så mycket, tycker vi. Många gånger händer det mer än vi tror, för vi har svårt att se. Vi fokuserar bara på det som inte händer och glömmer det som händer. Men Gud vill även ta det som inte händer. Gud vill att stora helandunder ska hända i Sverige. Stora helandunder, mirakler. Gud vill att tusentals människor ska bli frälsta i ett enda möte i Sverige. Gud vill det. Men varför händer det inte då? Och det är det som här är en nyckel som vi ska fånga idag. Och det, vi börjar här i andra krönikeboken kapitel 7 och vers 12. Herren uppenbarade för Salomo om natten och sa till honom: jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet, om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Du och jag är hans folk. Detta är vårt land. Vårt land behöver läkedom, eller hur? Ja. Men är jag så farlig syndare då? Nej, du kanske har allting rätt ställt med Gud. Men jag tror att kristenheten är stort i Sverige. Och även du och jag. För vi vandrar på den här, i den här världen och smutsar ner oss. Och vi har lätt att hamna i att tidens omsorger tar över på olika sätt. Det blir vardag, det blir en lunk, man tappar fart och så vidare. Vi behöver ständigt förnyas i den heliga ande. För detta är ingen fight i egen kraft, utan förnyas i den heliga ande. Och det gör vi inför tronen. Men om man tänker, det är en fantastisk rörelse på gång i Sverige som jag tycker är så roligt. Och det är Sverigebönen. Och bönemarschen som är på våren i Stockholm. Och nu sprider detta sig. Det blir fler och fler bönemarscher. Det är jättepositivt. Det är ett tecken på att Guds folk börjar ta Guds kallelse. Och det är det som kommer att rädda oss ifrån allt ont av vad slag det vara må. Våra böner skyddar. Och när bönen växer, när det blir fler som ber, fler som ansluter sig, fler som överlåter sig, då blir det mer bön och då blir ljuset starkare över Sverige. Och till slut tror jag att det här genombrottet som är profeterat och uttalat under så många år för Sverige kommer att ske. Men vi behöver göra jobbet, och det är bönejobbet. Precis som det stod här, som vi läste här. Alltså, vi behöver, för det är så här. Om jag utgår från mig själv, jag blev frälst 1 april 1989 och klockan 10 på kvällen, tror jag det var. Vädret var bra. Nej, men skämt åsido. Det var en fantastisk upplevelse som jag faktiskt aldrig någonsin har upplevt sedan dess. Men det startade resan för mig. Och sen har den resan varit prästens lilla kråka. Jag har varit på vägen hela tiden och jag har hållit mig till Jesus. Och jag har älskat Jesus. Jag har aldrig fallit av. Men då har ändå vinglat hit och dit. Och man har gått på nitar och så vidare. Men Gud har hela tiden hjälpt och skyddat. Men det som jag ser i de här perioderna är att i början så är man så tänd. Man vittnar för allt som rör sig och inte rör sig. Fanns det ingen att vittna för så hittade jag något annat. Alltså man är så nyfrälst oftast. Alltså, man vill berätta för alla. Sen så kommer det lite prövningar och sånt. Jag började grubbla och fundera väldigt mycket på vad jag egentligen frälst och var egentligen allting väl. Ja, du vet, och fick brottas mycket med det. Men kom ut på andra sidan starkare än före. Sen då så när man blir äldre så får man jobb. Jobb börjar ta tid. Så gifter man sig och man får familj. Det börjar ta tid. Man börjar tjäna mer pengar eftersom man har jobbat. Och man får hus eller köper hus och så vidare. Ja, livet börjar bli behagligare och behagligare för varje dag som går. Och det är Guds välsignelse. Absolut är det det. Det som Jesus höjer ett varningens finger är bara: låt inte detta ta över. Han varnar ju för det. Tidens omsorger. Bedräglig rikedom. Alltså, det är inget fel att vara rik. Du kan vara miljonär 10 gånger om. Det är jättebra. För det blir väldigt fina tionden till Guds verk. Nej, pengar är inte fel av. Men det får inte ta vårt hjärta. Det får inte bli att vi blir nöjda. Det får inte bli att det är söndag idag. Men nej, jag har gått i kyrkan så mycket så jag känner nog kanske att jag kan unna mig att vara hemma idag. Faktiskt. Ska jag titta på skidåkning eller någonting? För det unnar jag mig. Så, alltså, när man börjar komma in i det är farligt. För att då börjar liksom djävulen, skulle han komma till dig och säga lämna Jesus, så skulle du säga nej. Men så börjar han locka och säga ja, men det är ju skidor på tvn eller det är fotboll och du har ju varit på så mycket möten, du kan väl vara hemma idag. Alltså, så börjar han sova för att dra oss ner och sänka oss och så. Där ska vi akta oss för. Och det är väldigt, jag tror så här att ingen människa, det finns vissa, men ingen människa går fri från detta. Någon gång i livet hamnar man i att man tappar lite fart. Det är annat som går före Guds rike. Men det fina är att man kan hitta tillbaka igen. Det är inte kört för det. Vi har olika perioder i livet. Och hur hittar man tillbaka? På knä inför Jesus. Bön. Bön kan låta tungt och jobbigt, jag håller med om det. Men jag brukar försöka byta ut ordet bön till gemenskap, samtal. För alltså, när jag umgås med Gud, jag samtalar med honom. Ibland samtalar jag inte, jag bara sitter tyst och bara är. Det är bön. Gemenskap med Gud. Och Gud vill uppmana dig och mig, vare sig du är nyfrälst, jag tror de flesta här har varit frälsta väldigt länge. Så hur, var du än är på vägen, så detta året så upplever jag att Gud kallar kristenheten i Sverige och dig och mig att överlåta oss på ett nytt sätt. Som vi gjorde första gången. Alltså på ett nytt sätt. Lägg oss på offeraltaret. På ett nytt sätt. Så här, Herre Jesus, jag har tjänat dig i många år. Jag har varit dig trogen. Och det älskar Gud, troheten. Men Herre, jag vill ta ett steg till. Jag vill ställa mig till ditt förfogande som aldrig förr. Detta året. Måste jag sluta med en massa då? Det handlar inte om det. Ställer man den frågan, då är det något hjärtat som Gud måste göra. För det är så här, om vi säger så till Herren och menar det. Herre Jesus, du får mitt liv på ett särskilt sätt i år. Jag gör vad du vill. Då kommer någonting underbart att hända i ditt och mitt liv. Det är ljuvligt när man blir fri från saker som håller en tillbaka. Att få känna, för Guds ande börjar verka mer i ens liv. Det är en annan glädje och det är en fri. Så det, man förlorar ingenting. Man kanske förlorar lite bekymmer, men det kan ju vara värt. Men jag vill uppmuntra dig till att detta året och mig till på ett nytt sätt. Herre Jesus, jag vill viga mitt liv åt dig på ett nytt sätt. Vad ska jag göra då? Vi ska se till att få ett andligt genombrott i denna bygd. I torsdags hade vi bön här. Och efter en stund när vi bad. Så jag vet inte vad som hände, men jag kände bara. Det var precis som jag såg orten här. För min inre syn. Och det var som ett svart, klibbigt, äckligt täcke gjort av kära gummi över den här byn. Det var mörkt, alltså. Det var precis som böna. Vi skickade upp dem, bara studsade tillbaka i backen. Det var stängt på något sätt. Och jag tror, alltså, över denna by, för vi ser här, det är så mycket människor som vi får träffa här genom loppmarknaden som är oerhört hungriga och sökta av Gud. Och vissa som tar emot. Men det händer inget mer. Det stoppar där. Och hur ska vi göra då för att bli av med det? Bön. Bön, bön, bön. Alltså, och jag tror bön och fasta. Och nu är det så här. Jag är den första att skriva under på att det värsta jag vet var utan mat. Särskilt när jag huvudet slutar funka. Alltså. Men tack och lov finns det andra fastor. Också. Man kan fasta från tv, man kan fasta från kopp kaffe och ta ett glas vatten till bullen eller hur man nu vill göra. Alltså bara för att markera, Herre Jesus, jag väljer bort detta för att söka dig. Man kan hoppa ett mål. Vissa är jätteduktiga på detta och kanske tid och kan fasta 40 dagar och 40 nätter. Man får hitta sin väg. Men Gud uppmuntrar oss och uppmanar oss till att be och fasta. Så jag har gjort så ibland när man vet att nu ska jag jobba väldigt fysiskt. Kan inte vara utan mat. Nej, då låter det bli tvn istället den dagen. Och bett istället. Och då funkar det inte att gå och sätta sig vid datorn istället. Kan jag säga, upplysa om. Utan man får be, va? Nej, skämt åsido. Bön och fasta. Och bön. Men framförallt det här. Att ta tid. Att du. För det är ingen mekanik. Det är inte. Nu har jag bett 2 timmar. Vad duktig jag var. Det är inte det handlar om. Utan det är att ta tid och umgås med våran Herre. Våran Gud. Det är det som kommer. Och få bort det där svarta kolatäcket. Eller kärtäcket som ligger över den här bygden. Och om vi börjar. Och så kommer det fler. Och så kommer det fler. Och ju starkare ljuset är. Till slut måste mörkret ge vika. Vi kan inte skrika bort detta. Vi kan inte hålla på med massa tricks och fix. Det finns en enda väg. Och det är att det är fler och fler som ber. Fler och fler som överlåter sig. Och överlåter sig betyder att det Herren pekar på. Detta behöver vi ändra på. Att vi ändrar på det. Inget annat. Det är inte att vi ska gå steget längre. Nej, nu ska jag vara extra kristen, så nu ska jag göra det också. Jag ska läsa bara, jag ska verkligen visa Gud hur duktig jag är. Så idag läser jag 15 kapitel. Inte det det handlar om. Om Gud säger åter, läs 15 kapitel. Jättebra. Men att höra Guds ande säga, detta är inte riktigt bra. Sluta med det. Eller du ska börja med detta. Att vi lyder de där små maningarna. Det är det som kommer göra att vi... Det är det som kallas överlåtelse. Det är det som kallas att ta sitt kors. Om mitt folk omvänder sig och ber ska jag höra från himlen. Tiden går fort när man har roligt. Jag ska snabbt ta det här också. Hur många har varit med om jag har bett och bett och bett och det händer ingenting. Jag har bett i 30 år för en sak. Jag får inget bönesvar. Det har vi alla varit med om. Kanske olika längd på åren. Jag ber för att bli frisk. Men jag blir inte frisk. Vi har min mamma som sitter där. Som var sjuk hela sitt liv. Och ber och ber och ber. Vi har alla. Vi har Ragnhild som inte är här idag. Vi har obesvarade böner än så länge. Men Gud har lovat att ge oss detta. Han har lovat det. Och vi ska inte ge upp. Och jag kände förra helgen var oerhört anfäktad i sinnet. Jag vet inte vad det var, ska jag säga. Jag tror det var den onde. Men det var de här tankarna. Det är ingen idé. Det är ingen idé att be. Det är ingen idé att be för de här islamisterna. Det är ingen idé att be för problemen. Det är ingen idé. Lägg ner. Så här höll det på i huvudet på mig. Och jag visste ju att det är ju inte sant. Men det verkligen tog tag och det tryckte ner mig. Och usch, vad jobbigt det var. Men sen av en tillfällighet så läste jag en psalm på kvällen. Och jag har en sån här bibelläsningsplan och då hamnar jag i den här psalmen. Psalm 22. Och den fick tala till mig väldigt. Den är rätt så lång, men det är det värt. Det är om Messias lidande och seger. Det är alltså Jesus bön på korset. För sångmästaren efter morgonrodnadens hin, en psalm av David. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte. Och om natten men jag får ingen ro. Dock är du den helige som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder. De förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom mig på skam. Men jag är en mask och inte en människa. Hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig. De spärrar upp munnen. De skakar på huvudet. Anförtror jag åt Herren. Han ska befria och rädda honom. Han har ju honom kär. Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad ända från moderskötet. Redan från moderlivet var du min Gud. Var inte långt ifrån mig, till nöd är nära. Och ingen finns som hjälper. Tjurar i mängd omger mig. Basans oxar omringar mig. Som gluppande och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. Det ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har de genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig. De stirrar. De delar mina kläder mellan sig. Och kastar lott om min klädnad. Men du, Herre, var inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Rädda mig. Min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets skap och från vildoxarnas horn. Du böner mig, jag ska kunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Ni som fruktar Herren, lova honom. Ära honom alla Jakobs Guds barn. Bäva för honom alla Israels barn. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom när han ropade. När han ropade lyssnade han till honom. Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen. I den stora församlingen får jag infria mina löften inför dem som fruktar honom. De ödmjuka ska äta och bli mötta. De som söker Herren ska lova honom. Och så vidare, och så vidare. här var det ju alltså det mörkaste. Det finns ingen som har varit i någon absolut värre situation än Jesus var på korset. Och trots det så säger han, så, om ni märkte det, så vänder bönen sen. Från dig kommer min lovsång. Jag får infria mina löften inför den som fruktar honom. Och det talade till mig när jag läste. Men snälla någon, om det var precis som Gud sa, du behöver aldrig ge upp. Det finns aldrig anledning att ge upp. Om Jesus bara så på korset, för han, bönen vänder ju sen och blir hoppfull och liksom, ja, så. Om nu Jesus kunde vända och be så på korset, då kan jag alltid göra det. Alltid. Och det löste mig från den här bombardemanget. Att aldrig ge upp. Och det innebär fortfarande inte att kämpa i egen kraft. Det funkar inte. Men att alltid, i vilken situation man än hamnar i, kommer den åter och åter, blir värre och värre, att man där kastar sig på Jesus. Så har han lovat att hjälpa oss, precis som Per nämnde, att bära oss ur situationen. Det smäller och brakar. Jag ska läsa ett snabbt bibelord till sist här innan vi ska börja be. Lukas 22. Nej, förlåt mig. Lukas 18. Och vers 1. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. Och här kommer det då. Jesus säger till oss, be utan att trötta. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sa, ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte. Och sedan sa han till sig själv, även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt för att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Så hon var ganska ihärdig, förstår man. Och Herren sa, hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men här kommer en grej som jag vill att du ska tänka på. Men ska väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden? Det innebär den tron kommer att vara en väldig attack i ändens tid. Djävulen kommer att göra allt för att slå ner modet på de kristna, för då blir de handfallna. Men det betyder inte att det behöver bli så. Du och jag kan bevara tron på alla Guds löften. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar åt honom dag och natt? Alltså det som jag upplever Herren manar oss till detta året på ett särskilt sätt, det är det här, öka bönestunderna. Man säger ju så här att det spelar ingen roll hur mycket du ber, det viktiga är att du ber, och det är sant. Men naturligtvis har ju, om du ber en gång om dagen så är det bra. Ber du tre gånger om dagen så är det bättre. Om man tittar på apostlarna, alltså de gick till bönen 9:e timmen, 12:e timmen, 3:e timmen och alla de här olika. Det var liksom bön på schemat i stan. Alltså nu går vi och ber. Vi har en bit kvar där. Men jag tror, tänk vad fantastiskt det har varit om i våra församlingar. Ja, klockan 9 så är det frukostbön och klockan 12 är det lunchbön och klockan 4 är det eftermiddagskaffesbön. Visst hade det varit fantastiskt. Och självklart hade detta påverkat vårt land positivt. Påverkat vårt kristna liv positivt. Så får du inte med dig någonting annat från det jag har sagt här nu, så få med dig detta. Sök Herren på ett nytt sätt. Hitta tillbaka till den första tiden. Du kanske är där redan. Det är jättebra. Men om du inte är det. För jag talar precis lika mycket till mig själv. Hitta tillbaka till då den första tiden. Då kärleken var så fräsch, så stark till Jesus. Hitta tillbaka. Sök honom som aldrig förr. Alltså, jag tror att det finns oerhört mycket själar i Munkedal som är frälsbara, som det, man säger. Det finns oerhört mycket människor i Munkedal som vill bli frälsta innerst inne. Det tror jag. Men vi måste hjälpa dem. Vi måste få bort det här svarta, tjocka molnet som håller detta borta. Och vi ska börja med det nu. Vi ska be en stund. Vi börjar. Det finns något som heter bönens ABC. Och det är, man börjar med att prisa och lova Gud och tacka honom en stund. Och sen går man in och ber för sina egna behov. Och sen så vänder man sig till andras behov. Så Och nu är det så här, nu får du känna dig helt fri. Vill du stå eller gå eller vara på knä eller sitta? Eller, ja. Det är fritt. Men vi vänder oss till Herren en stund och så prisar vi honom. Nu stänger jag av mikrofonen.